There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
Hej Ida och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack.
Hej, tack snälla. Så kul att vara här. Sån stor ära.
Idag så ska det bli så spännande att prata med dig Ida. Därför att med jämna mellanrum här i podden så har ju vi människor som kommer och berättar om sin egen hälsoresa. Mm. Och det ska du ska dela din hälsoresa med oss idag.
Ja, det stämmer. Säger jag glatt.
Ja, men det som kanske från början inte alls är så glatt kan ju faktiskt vändas till något otroligt positivt. Och det tror jag att vi kommer känna i din berättelse.
Jag hoppas det. Jag tänker att det är egentligen hela tanken. Jag var väldigt tveksam först till om jag skulle gå in på det här. Och sen har jag insett hur många det kan hjälpa, hur mycket frågor man får i sociala medier när man delar bitar av det. Och det är egentligen det som är anledningen till att jag också vill dela det. För att det kan hjälpa någon.
Ja, men jag tycker det är så viktigt. För jag träffar ju väldigt många människor som kanske precis har börjat jobba med sin hälsa. Eller har kommit in i det här. Eller har insett att men jag måste göra förändringar. Och det är ju jättetufft. Så att ha förebilder och andra erfarenheter är ju så otroligt värdefullt, tänker jag.
Verkligen, och jag tror mycket det är just det som det var för mig. När man går från hopplösheten och tänker att jag kan inte påverka. Det här var ju 10 år sedan, så att det är ett helt annat klimat idag inom hälsa. Vi vet mycket mer just när det kommer till magetarm och studier. Men också som det vi sitter nu på FunMed, som jag vände mig till då för 10 år sedan. Men det har ju hänt så otroligt mycket och finns en annan medvetenhet. Men så var det ju inte när jag började. Så att för mig, när vanliga vården sa att det finns ingenting du kan göra, du kommer behöva medicin, om det är om 2 veckor eller 2 månader, det vet vi inte. Så var ju det någon slags sanning där det inte fanns någon motpol. Så det som drabbade mig mycket först var ju den negativa spiralen i mitt mindset. Och den hopplösheten, hjälplösheten, offerkoftan. Vilket så här, det är ju såklart naturligt när man är 21. Sen kommer man till en punkt där man bara, okej, det kanske är naturligt, men vill jag ha på mig den här offkoftan eller vill jag vända det? Och om någon kan få den glimsen av hopp som jag fick när jag insåg genom googlingen att det finns människor som har påverkat sin egen hälsa, vilket för mig var helt nytt då, hur mycket det fanns att göra. Och det var ju nyckeln till att jag började göra förändringar och väldigt drastiska förändringar och gick all in på det. Och kan någon få den känslan av vårt samtal idag, utan att då, jag är varken läkare, jag är ingen expert på något sätt, utan en experiencer som jag brukar säga, att så här, jag har gjort det själv, jag har tagit åt mig väldigt mycket studier genom åren, men jag har inte legitimitet att säga att så här är det, så att lyssnaren också vet att det här är min resa, det är mina erfarenheter, läs själva och kolla upp, men kan det ge någon motivation att just kolla upp, läsa på, söka hjälp, så är ju det fantastiskt.
Mm. Och jag tror att det är det så mycket vår podd handlar om, att vara just den där motpolen som du nämnde. Att det är så lätt att människor får känslan av att det här finns ju ingenting att göra åt.
Nej.
Det här är kroniskt.
Mm.
Det här går liksom inte, det här kommer jag leva med och dras med resten av livet. Jag behöver bara vänja mig vid hur jag ska leva med det liksom. Eller ta den där medicinen eller vad det nu kan vara. Så att vara en motpol, att jo, men det finns så mycket som vi faktiskt kan förbättra, som vi kan förebygga, som vi kan liksom förändra till det bättre. Och att ge hopp om det och ge lite inspiration. Men jag tänker, Ida, innan vi fortsätter,
ja,
så ska du få chansen att presentera dig för lyssnarna och berätta lite mer om liksom, vem är du och vad gör du liksom nu? Innan vi går backar tillbaka bandet och
absolut
lyssnar på din hälsoresa från början.
Jag tycker också att det är en så intressant fråga när det kommer till vem är du? Och för mig är det en väldigt djup fråga som någonstans kommer tillbaka till vårt syfte. Vad vi är här för att göra. Jag tror på att alla har liksom ett syfte i livet, och att hitta det och komma tillbaka till vem man faktiskt är bakom programmeringar, det man har lärt sig att man borde göra, de egenskaper man har liksom fått projicerat på sig, och komma tillbaka till det. Och jag tycker det är väldigt intressant, så här, vem är man faktiskt då? Och det kan vara så djupt, eller det kan handla om egenskaper. Så det brukar jag ofta tänka på om man är på event, middagar, träffar nya människor, att så här, vänta med frågan, vad gör du? Och mer så här, lära känna personen bakom. För att det kan säga jättemycket om någon, om det är jättealignat med vad man gör. Och det kan säga jättelite om någon tycker att ett jobb är ett jobb och det har inget liksom, med vad jag gillar att göra. Men jag brinner ju för holistisk hälsa och kombinationen att göra det attraktivt. Älskar att skriva, älskar att skapa, producera. Och har i slutet av förra året släppt en plattform som heter dailycarbos.com. Som just handlar om de här små dagliga sakerna som över tid gör superstor skillnad. Och att hjälpa människor att se det och de enkla verktygen. Där det idag finns, det blir reklam då det här för min egen verksamhet får jag säga. Där det idag finns en morning journal som heter The Algorithms of Life. Som är en kombination av en vacker table book och också en guided morning journal. Som skiljer sig mycket från andra journals. Och The Algorithms of Life kommer tillbaka till just det vi ska prata om min resa. Att jag kände när jag hade alla olika symptom och inte visste att det fanns samma rotorsak till dem. Så kände jag att så här, allt går emot mig. Jag hade någon tumör i munnen som vi inte visste först vad det är här. Fick åka till käkkirurgen och operera det. Samtidigt som jag så började tappa hår. Jag fick eksem. Jag hade panikångestattacker. Tandköttet började krypa ner. Alltså det var så här, jag började få så här grå partier i håret. Det var allt möjligt. Jag kände bara så här, alltså allt går emot mig. Och kände att det verkar finnas en algoritm till livet. Att precis som i sociala medier, där vi får mer av det vi väljer att lajka. Och så upplever man så här, alla pratar om det här ämnet. Och sen byter vi telefon med en vän eller en partner. Och så ser vi så här, aha, inte hos dig. Och det insåg jag, så här, det verkar vara samma sak i livet. Att vi får mer av det vi väljer att fokusera på. Och frågan blev, vad väljer vi då? Och det var också en stor del till min livsstilsförändring som vi ska komma in på. Och insåg att det mentala har så mycket mer påverkan än vi kanske tror. Kanske inte idag, men absolut då. Och blev väldigt intresserad av neuroplasticitet, hjärnan, hur vi funkar, gut-brain connection. Och det var någonstans titeln till The Algorithms of Life Journal. Som vi har företagskunder idag, just för att jag vill sätta det på agendan i företag med vad studier visar att journaling, affirmationer, visualisering och tacksamhet kan göra. Jag vet vad det har gjort för mig, men jag har också sett vad det har gjort för så många andra. och när jag jobbade med Framgångspodden och Framgångsakademin i massa år, så satte jag det på agendan för vårt team. Och så gjorde vi det tillsammans varje morgon i våra måndagsmöten. Just för att jag tror mycket på energy management som grund till time management. Och att man kan liksom effektivisera på ett sätt, bryta tanken på vad effektivitet är och komma tillbaka till pelarna. Just att så här, det visar på att det kan minska stress, öka effektivitet, tacksamma ledare, få mer motiverade medarbetare, hjälpa mental och psykisk hälsa. Så det var så här, men varför gör inte alla det? Så det är främst B2B då, för att sätta upp agendan i helt nya kontexter. Men också en spännande take för Premium Hotel Resorts. Sen har vi ju privatkunder. Och vi pratade om det innan, att vi kan länka. Men det är det som är liksom huvudsysslan idag, det jag fokuserar på.
Men man kan ju säga då att den här resan du har gjort, det är den som har hjälpt dig till vem du är idag.
Ja, jättemycket. Jag brukar säga det att då kändes det som att hela livet föll samman. Och nu ser jag hur det föll på plats. Det är en jättestor del av det jag gör. Och jag tror mycket det som du sa innan. Att det är när man kollar tillbaka på det som man förstår. Och kan koppla ihop, liksom, connect the dots och se så här, varför behövde det hända. Likadant, jag menar, jag jobbade med en podcast tidigare. Så jag tror inte att vi hade klickat på samma sätt om jag inte hade gjort min personliga utvecklingsresa. Alltså hittat alla de verktygen själv. För någonstans har man sen liksom förändrat sig själv, connectat med människor som resonerar med det man står för, den man är. Och det hade man inte gjort om man inte hade varit den man är. Så det är jättespännande.
Jag tänkte på det du sa om time management och effektivitet. Jag lyssnade på en podd på vägen hit i morse. Då var det en kvinna som sa just att ju långsammare jag tar det, ju mer jag kan liksom sakta ner, desto mer hinner jag med.
Ja, klokt.
Och det är ju verkligen inte det. Alltså det var en påminnelse mycket till mig själv, kände jag. Det här att man vill hinna så mycket. Man ska liksom göra. Jag gör mycket så fort liksom. Ja. Ja, men verkligen. Ibland när jag verkligen tänker på att så här, om jag inte stressar så mycket nu, då är det nästan som att så här, tiden också går långsammare liksom.
Det är jätteintressant. Man pratar ju om så här, time bending. Och vad man kan göra med liksom bända tid. Och det är, jag vet, jag tränar mycket megaformer, som är en magisk träningsform.
Vad är det?
Det är Lagree, som är ett koncept från en fransk man. Det är inspirerat av Pilates. Men man får absolut inte jämföra med Pilates på det sättet. Många tror när man visar den megaformer-plattformen på bild, så det är Pilates. Vilket Lagree då är väldigt noga med att det är det inte. Men det är en form av lågintensiv styrketräning. Där man är på sin megaformer-plattform. Det är ett grupppass. Eller används så i Stockholm i alla fall. Och världen över. Så då kör man lågintensiv styrketräning på den. Och använder hela kroppen på ett supereffektivt sätt. Så att man aktiverar runt 600 muskler samtidigt. Och det är så kul. Och man blir så otroligt stark. Nu var jag, efter att jag var i New York i september, så har jag liksom inte kört. Jag körde 2-3 gånger i veckan i 2,5 år. Och den styrkan är helt otrolig. Och nu känner jag direkt när jag har liksom så kallat slarvat. Jag tränar ändå 7 dagar i veckan. Men just att jag inte har kört megaformer på samma kontinuerliga sätt har, alltså det känns, syns och känns. Men det är en magisk träningsform. Och jag brukar träna tidigt på morgonen. Det är första passet då. Och just det här med stress. Så minns jag en morgon när jag kom in på passet. Och jag är ofta precis i tid. Inte för att jag inte har varit vaken tidigt. Utan för att jag har en lång liksom, morgonrutin innan. Och så. Men jag har också då mediterat när jag kommer dit. Så att jag är väldigt lugn i att jag är precis i tid. Och så minns jag en gång när jag kom in i omklädningsrummet. Och det var en kvinna som så här slarmade, slängde in väskan i skåpet. Och kollade på mig och bara, ska inte du också på passet? Och jag bara, jo, det ska jag. Men det slutade med att jag kom ut före henne i salen. För att hon tappade ju saker just för att hon var så stressad. Och där kan man ju verkligen så här ifrågasätta, alltså i det lilla, effektivitet. Vad gör det med oss? Jag tycker det perspektivet är jätteintressant. Att se så här, är det effektivt? Är det effektivt att sitta uppe 2 timmar extra och jobba längre? Kanske om det är en lansering imorgon om man inte har planerat väl. Men jag tror att det ganska snabbt kostar fokus, effektivitet, energi, motivation. Alltså så här, om man kollar på vad studier säger om.
Eller hur, om man gör den när hjärnan är utvilad, än att man sitter och bara klämmer ur det sista.
Verkligen.
Lilla små dropparna innan.
Och de flesta gör ju inte det bara ibland, utan det blir som ett mönster att hela tiden kräma ut. Men sen kommer det lugna ner sig. Men nej, bara det här. Och så bara det här.
Ja, och det kommer ju aldrig.
Nej. Det är man inte skapar det. Man måste ju göra någonting själv.
Jag pluggade civilekonom för massa år sedan. Och på universitetet så sa jag och mina närmsta tjejkompisar, främst jag, för jag hade då satt målet högsta betyg i alla kurser. Och det säger jag absolut inte för att skryta, utan för att så här, jag tycker inte att det är någonting att skryta över. Dels kommer det tillbaka till mindset och mental inställning och mycket det vi liksom pratar om. Och de verktyg jag använder, men också så här, tycker inte att om det inte finns ett syfte i det på riktigt, så tycker jag är mer inspirerad och imponerad av människor som vågar välja det som känns rätt i hjärtat, det som känns kul, och gå den vägen. Men i alla fall så sa jag just, och vi liksom tillsammans, bara, men efter nästa tenta. Och det hände aldrig. För att hela tiden så var det ju nästa tenta. Alltså när man skrev en tenta en fredag, eller torsdag, fredag låg de alltid, och då fick vi ut materialet till kursen som börjar på måndag morgon 8:00. Det fick man typ fredag eftermiddag. Och det jag gjorde då var ju att så här, typ träna, laga matlådor till nästa vecka, och läsa på materialet som skulle börja på måndagen. Så att så här, sen hände aldrig. Och det kan jag tänka ibland. Nu tror jag inte på att man ska tänka och ångra, utan mer så här, okej, vad lärde jag mig det då? Men just att så här, nej, sen kom aldrig. Nej. Var det värt det? I don't know. Hade gjort samma sak? Nej, det hade jag inte.
Nej. Men ska vi gå in på din hälsoresa, Ida? Mm. Och du får liksom ta oss tillbaka till när du liksom först i livet började märka att kroppen kanske inte mådde så bra som den borde göra.
Ja, det är en jättebra fråga. För nu när jag kollar tillbaka på det, så är det ju lätt, just på tal om så här connected dots, och se liksom vad innebar det. Alltså då kan jag ju kolla tillbaka på när jag var 3-4 med det jag vet idag. Då hade jag jättemycket öroninflammationer, vilket vi liksom inte tänkte på. Och då visste man ju väldigt lite liksom. Och det kanske så här, jag vet inte, vad berodde det på då? Idag vet jag att jag inte var ammad som barn. Och noll shame till de som väljer att inte göra det. Av olika anledningar inte kan göra det. Alltså jag har jättestor respekt för det. Och kan själv inte säga så här, hur kommer det bli för mig den dagen jag förhoppningsvis får egna barn. Men min mamma kunde inte det. Och så här, försökte liksom, men det slutade med att jag fick inte i mig mat och höll på att dö när jag var några månader. Just för att så här, de märkte inte att jag inte fick i mig mat, utan trodde att det funkade. Men det funkade inte ordentligt. Och efter det så insåg jag att jag behövde ersättning. Och med det jag vet idag så vet jag så här, okay, men det kanske var en första grej som så här började trigga tarmfloran. Och sen mycket öroninflammationer, vilket man, jag vet inte hur man gör idag, men då ifrågasatte man inte det, utan det var antibiotika, kur på kur, år ut och år in liksom. Tills jag alltså så här, blev lite äldre och inte behövde det längre. Sen var jag väldigt liksom frisk under alla skolår egentligen. Inga allergier. Alltså aldrig tänkt på mat. Jag har heller aldrig liksom under min uppväxt varit inne och så här, tränat lagsport eller så. Så att jag har inte heller blivit exponerad för alltså träning på det sättet. Eller att man ska äta på något speciellt sätt. Utan det har bara, så här, det har bara varit. Men alltid haft en typisk så här, västerländsk kost hemma. Och så här, alltså, som man gjorde då. Om man kan säga det. Eller det var i alla fall min verklighet. Att så här, det var en del panpizza. Det var liksom makaroner och falukorv. Korvstroganoff och ris. Alltså så här, det typiska, alltså så här, spaghetti och köttfärssås typ hemma. Vilket jag idag fattar så här, ja, inte jättenäringsrikt och mycket gluten. Och sen så var det egentligen innan jag, det var sommarlovet mellan nian och ettan på gymnasiet som jag var på en resa med familjen och svimmade två gånger en morgon av värmeslag. Tack. Och efter det så vet jag inte riktigt vad som hände. Alltså då märkte jag fick också en panikångestattack på den resan. Vilket jag inte visste vad det var liksom. Jag minns bara att vi satt åt middag en kväll. Och att jag bara, men gud, jag får inte luft. Och så här, jag får verkligen inte luft. Och så här, sprang därifrån. Och fick förklarat för mig då. Att så här, men det är nog panikångest du hade. Och jag bara, fast varför skulle jag ha det? Och jag minns att min mamma bara, men alltså du presterar ju jättehårt. Du är högsta betyg i det mesta liksom. Och jag hade precis blivit tillsammans med mitt ex då. Och så här, att bolla liksom. Jag hade ett jättestort kompisgäng av tjejer. Man byter klass liksom. Vi hade en fantastisk klass hela liksom upp till nian. Att så här, det skiftet med så mycket som hände på en gång. Samtidigt som min farmor var väldigt sjuk i cancer. Alltså så här, det är så lätt att se nu bara, alltså mycket prestation, mycket press, omställning, allt sånt som så här, idag känns naturligt bara, ja. Och jag kan inte säga idag om det fanns tecken fram till den panikångesten som jag inte var observant på. Idag tänker jag att så här, det måste funnits signaler innan den kommer. För att det är ju inte så att man är lite stressad en dag och så får man panikångest. Men det var då efter det som jag började få mycket problem med magen. Och gick mycket till så här, gyn och kollade upp saker. Tog liksom typ, jag tog mest så här, laktostest. Man pratade inte så mycket om varken gluten. Man pratade absolut inte om livsstil, inte om stress. Inget sånt, utan utredde typ av gyn. Bytte p-piller för att kolla så här, men ska vi testa de här istället? Vad kan det vara? Men då åkte jag mycket in och ut liksom hela typ ettan på gymnasiet så här, på akuten med otroliga magsmärtor. Jag minns att så här, jag kunde inte gå upprätt. Och det orsakade också extremt mycket oro. För min farmor gick bort det året. Och hon hade också hennes resa. Hennes resa började med tarmcancer. Och slutade med hjärntumör. Som sen liksom inte gick att reversera eller göra någonting med. Och jag tror att så här, det skapade också jättemycket inre stress. Och också en enorm oro när man inte vet varför man har ont i magen. Och de inte hittar någonting, så tror jag att någonstans så låg den oro till så här, för mig kan allt vara cancer. Man vet inte. Så att det var nog så här katalysatorn när de magproblemen började. Jag minns också då att jag hade jättemycket huvudvärk också, vilket man inte alls kopplade till magen på den tiden. Och jag kunde ofta be mitt ex så här, jag bara, kan inte bara trycka runt mitt huvud? Och jag sa det så här, jag önskar att någon bara satt en sån här grej som man sätter om trä, liksom man har limmat trä och bara vrider åt en sån, för att det skulle vara så skönt om det bara kunde släppa. Men där också började jag äta mycket. Det här minns jag typ nu. Det är inget jag brukar kolla tillbaka på. Men jag började också äta jättemycket omeprazol. Vilket jag idag också säger. Men matsmältning, vad det gör. Alltså, vet mer. Men det visste jag inte då. Så att när jag fick de här också så här makatarrsmärtorna. De satt ju liksom uppe i magen. Det var inte samma smärtor som jag hade liksom nere i magen. Men när jag fick dem så var det en sån liksom otrolig paniksmärta. Så att jag började äta omeprazol och började typ bli orolig för att få de här smärtorna. Så att omeprazol, jag knaprade ganska mycket omeprazol så fort det kom. Och åt också på den tiden så här, Alvedon för att bli av med magsmärtorna. Vilket så här, idag äter jag inte äter inte Alvedon. Jag har inget behov av det. Och jag ska inte säga så här, skulle jag åka på någonting när man verkligen så här, bara, okej, men du behöver verkligen, du har 40 plus graders feber. Så här, det finns verkligen en anledning. Men jag skulle inte, om jag fick ont i huvudet idag eller så, då skulle jag mer så här reflektera, okej, varför då? Så här, har jag inte fått frisk luft? Har jag inte sovit ordentligt? Vad har jag ätit?
Hur har jag levt? Att liksom inte bara slentrianmässigt ta mediciner, utan inte att kanske liksom fundera runt först.
Ja. Också jättestor respekt för om man har en smärta man inte kan lokalisera och sen dövar den, då är det också svårt att veta så här, eskalera någonting som man borde ha koll på. Men där började jag i alla fall. Och då gjorde jag också en titthålsoperation. Det var ju ettan på gymnasiet, tror jag. Det var 2009 i februari. Så gjorde jag en titthålsoperation just för att de ville kolla på så här, vad är det för fel? Och där minns jag att de plockade ut några små cystor i magen. Och pratade om endometrios. Att det kunde vara det. Jag vet inte om jag fick den diagnosen eller inte. Man pratar om IBS och endometrios. Men jag hade fortfarande ont i magen efter det här. Det blev liksom inte bättre. Sen blev det nog bättre i en period. Vilket man idag så här, eller jag idag kan vara okej. Det var nog väldigt mycket stress. Alltså så här, hög press under lång tid. I kombination med så här, kostvanor, icke-vanor och så.
Ja, men det pågick nog en hel del inflammation i din kropp.
Ja. Verkligen. Jag ändrade inte alls kosten. Alltså jag åt liksom inte. Jag åt liksom inte extremt ohälsosamt. Och jag har alltid liksom varit väldigt nätt i kroppen. Och på den tiden tänkte jag inte att man ändå borde. Alltså idag så här, det spelar ingen roll hur man ser ut. Man behöver ändå äta hälsosamt liksom. Men det tänkte jag inte när jag var 16-17.
Nej, men det har ju alltid varit så. Smal, hälsosam, ja. Större, då är man ohälsosam.
Ja, och nästan lite så här. Alltså det kan finnas mycket shame kring att vara smal också. För att många, det har upplevt jättemycket tidigare i livet. Att många tycker att de kan ta sig friheten att kommentera ens kropp fritt då. Även om det är negativa kommentarer. Eller så här passivt aggressiva. Och jag kan tänka också vad det gör mycket med ens undermedvetna. Och så här, hur man kanske tar på sig själv dåliga vanor för att man undermedvetet inte vill att någon ska bli avundsjuk. För att så här, vad händer då typ psykologiskt om man blir utesluten ur gruppen? Eller liksom så här, jag tror att det finns mycket grejer att komma tillbaka till. Så här, att förstå sina beteenden. Att säga okej, men varför gör jag inte det liksom? Så det var så det började egentligen. Och sen senare. Jag minns att jag innan studenten åkte på en rejäl förkylning. Eller om det var första lunginflammationen. Och det var ju, skulle jag säga, sen katalysatorn till det som ledde upp till den autoimmuna sjukdomen. För då fick jag en lunginflammation. Och sen efter det så började liksom jag började bli förkyld väldigt mycket. Och hade då ett jobb efter studenten där jag träffade mycket människor. Så att det var egentligen inget man reflekterade över att så här, du är förkyld. Jag vet att några kollegor sa det bara, men gud, du är förkyld. Och jag var inte hemma och var sjuk mycket. Det var inte det. Och det är också ett problem såklart. För det är det sista jag skulle göra. Alltså sjukanmäla mig då. Idag så, på tal om så här, vad är effektivt. Att vara hemma och vila. Inte smitta andra. Men om man ringer, alltså, om man ringer och sjukanmäler sig. Och inte riktigt blir mött i det. Som så här, duktig flicka. Eller den som inte vill sjukanmäla sig. Då är det jätteenkelt. Att bara, okej. Nej men gud. Jag biter ihop och löser det.
Ta några Alvedon och kämpa på.
Ja. Och jag skämdes ju ibland. Då när jag var förkyld. Och insett så här. Alltså, för att jag tycker att det är respektlöst liksom. När man inser att kunden märker ju att jag inte är helt hundra alltså. Och det ledde till liksom, då började långdragna förkylningar på 3 veckor som inte vände. När jag trodde att det höll på att vända tillbaka. Och det minns jag specifikt en gång, vilket jag tror att jag alltså var lite trauma. För att det var en händelse när jag hade haft en långdragen förkylning. Och kände att så här, men nu håller det på att vända. Jag känner mig frisk igen. Och så var jag ute på en kvällspromenad då. Det här var väl när jag var 20. Fyllde 31 år. Och jag var ute på en kvällspromenad med en tjejkompis. Och på den tiden så sprang jag jättemycket. Jag hade jättebra kondition. Alltså, jag kunde springa liksom en timme. Det säger kanske inte så mycket om distansen. Men alltså, säg att jag...
Du kunde springa ganska fort på en timme.
Jag kunde springa ganska fort på en timme. Och jag kunde springa och prata. Alltså var jag på gymmet och sprang på bandet. Då minns jag att det var en man som hade sagt bara, ja men alltså jag träffade Ida på gymmet och hon sprang och pratade obehindrat i det där tempot i en timme liksom. Så det var för att ge en bild av så här, vad jag borde klara. Och var ute och gick på en kvällspromenad. Vi gick en så här, en uppförsbacke som inte alls var speciellt brant. Och jag minns att jag tänkte så här, gud vad fort hon går. Jag känner inte riktigt att jag orkar. Och sen den kvällen när jag kom hem och satte mig i soffan så kände jag så här, wow, jag känner mig jättesjuk. Så här, från ingenstans liksom. Från så här, jag känner mig frisk till jag känner mig jättedålig. Alltså det gör så ont i hela kroppen. Och jag minns att jag vaknade den natten, jag bodde hemma då. Och jag vaknade den natten och var liksom så sjuk. Så att min pappa satt upp med mig hela natten. Och jag ställde mig upp och typ svimmade. Och var liksom helt borta. Och sen på morgonen när jag var vaken hela natten. Jag som var så här den sista som ville åka till akuten och sätta mig bland andra människor som inte är friska. Eller så här, ta upp någons tid. Eller liksom så här, lägga tid på det. Var så här, när pappa bara, ah, men vi får ringa till vårdcentralen när de öppnar vid 8. Och jag bara, nej jag måste åka in nu. Alltså jag måste åka in nu. Och så gjorde vi det. Och där så tog de mig till röntgen då för lungorna och kollade det. Och jag minns att den här doktorn då som gick i korridoren. Dels så satt jag då i ett fullt väntrum bland alla andra stackars människor som var där med så här bruten arm. Och så får de sitta med någon som är jättesjuk. Man bara nej. Och jag liksom satt, jag satt och sov. Jag sov och vaknade i väntrummet. Alltså en så frisk, vältränad någonstans och också så, här, så icke-frisk då. 20-åring som sitter helt på, alltså det var som en dimma när jag bara så här sitter och somnar och vaknar och vet inte riktigt. Och så kommer den här läkaren och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, men hur tänker han? Han springer fram i korridoren med någon bakom sig som är så sjuk. Och sen så när jag kom in på den här lungröntgen då, då ska jag alltså stå upp i den här maskinen i, vad kan det vara? Alltså max en minut. Och jag orkar inte det. Så jag frågar om jag kan få sätta mig och vila en stund innan. Och då inser jag så här, alltså jag, det var ju inget bra liksom. Och då visade det sig att jag hade dubbelsidig lunginflammation. Och så fick jag medicin. Men sen dagen efter så ringde de från akuten och sa, du måste komma tillbaka. Du hade den elakartade sorten. Så vi måste ge dig alltså så här, dubbla dosen. Och kanske lägga in dig med intravenöst. Och då insåg jag så här, och då hade jag ändå så här försökt bita ihop och vara så noga med att äta ordentligt, dricka ordentligt. Och sen när vi kom in så var de så här, men vi förstår om du inte har ätit. Och mamma bara kollade på dem bara, nej men alltså hon har varit uppe och fixat grejer. För jag var med i en marknadsföringstävling för L'Oréal Paris som jag hade då bestämt att jag skulle vinna. Så att när de säger så här, men du kanske måste läggas in. Jag var så här, okej, kameran måste med, produkterna måste med. Det är liksom det första jag tänker. Och det var någonstans så här, som jag ser idag. Jag hade 4 lunginflammationer på 2 år i 20-årsåldern. Och fick liksom mycket antibiotika utan att lägga till probiotika, boosta. Så att jag tror att det var där tog min tarm väldigt mycket stryk. Som jag inte riktigt visste. Men jag tror utan att veta 100%. Men med det jag såg sen när jag sökte funktionsmedicinsk hjälp. Är ju att det kom tillbaka till tarmen. Och läckande tarm. Och magproblemen. Så det är så här. Började de när jag var. Ja, men typ gick i 7:an. Och började få liksom lite problem. Eller började de typ i 9:an. Eller var det ett så här. Jag tror att det är. Det är mer komplext. Det är inte en sak. Det är, så här, det är de här små sakerna just så här, som vi pratar om med Dile Garbus. Det är så här, de små sakerna som adderar upp över tid. Som man inte är tillräckligt observant på. För det är inte så märkligt att vara förkyld ofta. Alltså, det är många som är. när man kommer tillbaka till så här, okej, det kanske är normalt. Om man tänker normalt som så här, det är vanligt, många har det. Men inte naturligt. Och idag skulle jag vara jätteobservant på så här, om jag blir förkyld, liksom, då är det första så här, oj, varför då? Har jag absolut varit utsatt för någon som märkbart var jätteförkyld? Så att det var så här, svårt att vara motståndskraftig nog. Men ofta så här, hur har jag sovit? Hur har jag tagit hand om mig? Hur mycket har jag jobbat? Alltså allt det där liksom. Men det var i alla fall det som då till slut ledde upp till. Jag tränade väldigt mycket då. Och väldigt mycket kondition. Jag hade aldrig tränat hela mitt liv egentligen. Och visste inte. Alltså jag hade alltid tänkt att jag inte behövde träna. För att jag inte hade någon extra vikt. Och det här var ju ändå, alltså, det var ju många år sedan. Och jag var också väldigt ung. Och kom inte från en familj där träning var en naturlig del av vardagen. Liksom. Men så att jag kommer ihåg att jag någon gång så tänkte att jag skulle börja träna. Och sen så tog jag på mig kläderna. Och sen så kollade jag mig i spegeln och tänkte, nej, det här var inte. Och så vet jag tillbaka.
You look good.
Det var alltså inte älskling. Vilket jag idag så bara, okej, det är inte av den anledningen man tränar. Men för mig var det så här, jag trodde verkligen, jag kommer ihåg att jag sa det till en av mina bästa vänner på den tiden som tränade. Och för henne var det jättenaturligt. Hon kom liksom från en familj där man, alla syskonen spelade fotboll, föräldrarna var aktiva. För henne var det så här, ja men det är klart man tränar. Och jag bara, fast det kan inte vara någon som tycker att det är kul att gymma. Alltså det måste ju bara vara för utseendet. Medan jag säger idag bara, nej men det är väl, för mig idag har jag ingen prestation i träningen. Men jag tränar varje dag. Sen så här, nu var jag föreläste för Strawberry Group i Göteborg. Bodde där, hade glömt träningstoppen. Och inte packat skor. Jag bara, ah, det här blir ju lite märkligt. Och då är jag så här, okej, men jag kan skippa det. Det är jättelugnt och så tänker jag inte mer på det. Så att så här, jag tänker egentligen inte på träning utöver den timme jag tränar. Så det är väldigt effortless. För att jag började känna då när jag gymmade mycket att jag började känna så här hjärndimma. Jag kände det när jag var på jobbet också, att jag inte riktigt var med. Kände mig lite off. Och hade svårt. Jag fattade att någonting var fel. Jag kände bara att någonting var off. Men kunde inte sätta fingret på vad det var. Och så här, kände typ mig orkeslös. Vissa övningar i gymmet som jag så här, det kändes dels inte kul att gymma längre på samma sätt. Jag kände att mitt mindset inte var detsamma. Jag började vara så här, lite negativ, inte tycka att saker är kul. Typ lite, alltså jag vill inte säga deprimerad, för det är ju liksom kanske en klinisk diagnos, kanske man inte säger. Men jag vill inte förminska depression och vad det är liksom. Men jag kände att jag inte mådde bra.
Vad sa människorna runt om dig? Vad sa dina föräldrar om det här? Att, hur reagerade de på att du blev så här sjuk mycket? Och
De tyckte nog, som jag minns det, att det var synd för att jag tog hand om mig så mycket. Att så här, det var oförtjänt med allt jobb jag la ner liksom, med mitt intresse kring hälsa som blommade upp då efter studenten. Och så här, bara, men gud, du tränar, du äter bra, så här, varför då? Mycket den. Och sen var jag väldigt så här, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror inte att jag pratade så mycket om att jag inte kände att jag mådde så bra liksom. Det var nog mer någonting som jag blev typ lite irriterad på själv, kanske som så här, typ A-person, så här, bara, varför orkar jag inte? Alltså vad är det? Jag kommer ihåg att jag var i gymmet och så här, hade älskat burpees. Det var verkligen min favoritövning. Jag var helt kär i Tabata och en instruktör då när jag var ny på att träna. Och det var liksom så här, jag älskade att gå dit. Och burpees var min favoritövning. Jag var så bra på det. Det var så här, det bästa. Och sen inser jag så här, men gud, jag tycker det är, alltså jag kände mig så orkeslös. Jag vet inte hur jag skulle få till en burpee helt plötsligt. Och började också få så här dubbelslag på hjärtat. Så jag började avbryta vissa gympass. För att jag kände att så här, det blev som ett dubbelslag och så här, en krampptag i hjärtslaget som var riktigt obehagligt. Så då sökte jag ju hjälp och så här, åkte in och kollade det och blev orolig. Också så här, kopplat till träning blev jag väldigt orolig. Så här, man vill inte träna när man inte känner sig 100%. Och det blir mycket så här, mental spärr i det. Okej, okay, vågar jag inte? Vilket också blir en inre stress. Men först så var de så här, men ingenting är fel när jag tog massa prover. Och sen så stod jag ändå på mig så bara, men någonting känns fel. Så fortsatte så här, söka svar och ta fler prover. Och sen en dag så fick jag ett brev då från landstinget. Och där så framgick det att jag hade Hashimoto's. Jag minns inte exakt hur det stod. Men det framgick dock inte så här varför. Inte om det kunde bero på en hjärntumör som kan vara en orsak. Eller om det var autoimmunitet. Eller vad det kan vara. Och jag ska inte redogöra för alla orsaker som någon lyssnar nu. Och bara, hjälp, har jag en hjärntumör? Alltså nej, ta mig inte på de orden. I don't know. Jag minns bara att det var det jag läste. Liksom, kunde vara en av orsakerna.
För du hade ett högt TSH-värde.
Ja, det låg på 8 någonting. Och ska ju ligga runt 2. Jag tror att traditionell vård säger 4, sa de då. Och sen har jag också läst att så här, men ska man vara gravid till exempel så ska det inte ligga över 2. Och då kan man ju fråga sig att så här, för då behöver man medicin. Annars kunde barnet, det här läste jag då, så att I don't know. Men det jag läste då var att så här, men ligger man över 2 så kan barnet få hjärnskador. Och då var jag så här, okej, men hur kan man kalla 4 normalt? Om man måste medicinera för att kunna vara något så naturligt som gravid. Men då blev jag jätterädd. Jag kommer ihåg att jag kände så här. Jag gjorde roliga saker och kunde liksom börja gråta mitt i ett sånt event. För jag bara, jag kommer alltid vara sjuk. Alltså, vad har jag gjort? Och helt plötsligt så kände jag att så här, allt blev så oviktigt. Alltså så här, allt, typ så här, några bristningar på rumpan som jag liksom tidigare bara köpt någon kräm till och försökt så här, kan man få bort de här? Det kände så här, jag bara, men jag skiter väl i bristningarna. Alltså så här, jag vill bara vara frisk. Och la jättemycket skuld på mig själv för att vara så här, okej, men jag har ju varit frisk. Vad är det jag har pushat i det här? Vad är min del i det? Och jag tror också att så här, det var på ett sätt, det finns inget egenvärde i skuld eller så här skam i vad man själv har gjort, men när jag vände skuld till ansvar och insåg så här, men gud, jag har kraft att påverka det här själv. Det var ju en enorm kraft, och jag tror att utan den skulden så hade jag liksom inte tagit ansvaret själv. Så att jag tänker också just när det kommer till mindset att så här, okej, vill man välja skuld eller vill man vända det till ansvar och påverka det man kan påverka. Och det var min vändning när jag insåg att så här, jag kan göra någonting. Vad sjukt och vad mäktigt. Och jag var ju precis den personen då som har suttit längst fram på föreläsningar och presterar. Var ju så här, jag ska göra allt. Så att jag gick all in direkt. Alltså så här, när det kommer till, dels tog jag varje halmstrå liksom när det kommer till hormineralanalys. Pratade med en kvinna som är utbildad, nu vet jag inte exakt vilken så kallad titel hon har, men hon är utbildad liksom inom AIP, kost, näringsfysiologi, och mot det liksom funktionsperspektivet. Vi pratade, jag kontaktade FunMed kort därefter, för att jag förstod att så här, inom funktionsmedicin så går man till roten med orsaken till symptomen, och hittar man den och läker den så finns möjligheten att reversera det och bli symptomfri, vilket var så här, wow. Så det gjorde jag. Och det var ju en jättestor vändpunkt. Men jag var liksom, när många pratar om det idag, bara, men kan man fuska? Så där var jag så här, men jag vill inte fuska, för att för mig är det ett så starkt varför. För det jag läste också var att har man en autoimmun sjukdom så kan man också ha risken att få flera andra. Och när jag läste vad flera andra kunde vara så blev jag ju skräckslagen. Man pratar om så här, motivation och hotivation. Det var verkligen hotivera. Jag bara, hjälp. Så mycket, mycket liksom ångestdrivet också. Någonstans med all rätt kanske.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Så bland annat så sökte du upp då Peter Martin, och det var ju för många år sedan nu. Ja, då hade han, då var han ensam och hade en mottagning i Göteborg.
Det stämmer. Hur? Han sitter i Göteborg, sökte dit och träffade honom. Och kände mig väldigt trygg just för, ja, men som fan med har liksom, att man är så kallad utbildad vanlig västerländsk läkare i grunden, men har också funktionsmedicinsk utbildning och specialist på det. Och den kombinationen tyckte jag kändes väldigt trygg. Då kände jag att då kommer vi inte liksom förbise någonting som kanske är viktigt, och så kommer vi få det bästa av två världar. Och det var det verkligen. Så då började den resan på riktigt. Och det var ju väldigt, jag skulle säga, idag finns det ju så mycket mat att få tag i, speciellt liksom som vi bor i Stockholm, som är säkert en av de bästa svenska städerna när det kommer till utbud. Men jag bodde i en mindre stad, och sen flyttade jag för att plugga. Pluggade i Örebro. Det fanns liksom inte den kosten att få tag i ute. Så att det, att laga allt från grunden i kombination med att möta omgivningens lite ifrågasättande, jag tror att det är det som kan vara en stor utmaning.
Men hur var det? Hur var det att möta omgivningens ifrågasättande? Så här, var det det här, när ska du börja äta normalt igen?
Ja, bra fråga. Ja, men det var, jag hade ju börjat äta liksom på mitt sätt innan jag blev sjuk. Och då hade jag fått jättemycket ifrågasättande. Det vet säkert många som lyssnar, så här, när man slutar med socker, hur det kan uppfattas eller bemötas av människor runt omkring. Vilket för mig var, jag var väldigt trygg i att stå för mina åsikter. Och för mig var det inga problem att säga att så här, ah, men jag vill inte dricka alkohol, eller jag vill inte äta socker, för att så här, jag tränar, jag tar hand om mig, jag mår inte bra av det. Men jag kunde nog aldrig min vildaste fantasi liksom förstå hur andra skulle reagera. Idag är det ju inte alls så. Jag är ju bara omgiven av människor. Dels som är väldigt likasinnade i det. Sen finns det en annan nyfikenhet i samhället. Och sen är det så här, ja, det är något annat idag. Men det var såklart jobbigt på ett sätt. För även om jag stod upp för mig och inte så här, det är klart att man aldrig vill känna sig som ett UFO i sammanhanget. Eller som så här, men bli utstött ur gruppen liksom för sina egna livsval. Men jag skulle säga att när det fanns någon form av liksom, åkomma som någonstans, vad säger man, gjorde det rimligt att jag skulle göra de valen, då fanns det en större acceptans från omgivningen. Men det var ändå liksom mycket frågor, och det jag upplevde var att så här, det blev ofta samtalsämnet. På ett sätt som jag upplevde själv var så här, jag vill inte sitta här igen på den här middagen eller festen eller eventet och förklara varför jag äter annan mat än de andra. Jag vill så här, går jag på ett event, en fest, så vill jag inte prata om det. Det blir liksom en identitet efter ett tag. Och det kan absolut vara för att andra runt omkring är nyfikna, och det dömer jag inte. Men det kan också bli så här,
men man kanske vill prata om något annat också.
Ja. Det är lite som man går på fest och så här, bara, vi pratar inte jobb nu.
Nej, men exakt.
Jag har checkat ut.
Ah.
Så kan man verkligen så här, känna, man blir trött på att prata om det efter ett tag.
Ah.
Och man blir väldigt liksom extrem. Jämfört med samhället som är extrem åt andra hållet, enligt min åsikt då.
Även om det är normaliserat. Den sidan av extremiteten, eller vad heter det?
Ja, verkligen. Och det kan man väl säga fortfarande. Men det var så fint. Jag var på en resa för ett par år sedan och träffade en kvinna som är superintresserad av allt liksom när det kommer till body, mind, spirit, livsstil, gör mycket själv. Och hon kallade mig extrem. Och det var så tydligt att hon menade att det var det finaste. Alltså hon, just när det kommer till så här, vilken intention man har i allt man säger och gör. Det kändes så tydligt att, för hon sa då att så här, Gud, jag blir så inspirerad av din livsstil och det du gör. Och hon var så här, jag vill också ha det här, det här, det här. Hon bara, men du är väldigt extrem. Och hon såg också, dels sa hon det liksom som en komplimang. Och det avgör ju liksom allt i det man säger. Men sen så var hon också väldigt så här insiktsfull i, jag kommer inte vara beredd att göra det. Jag kommer vara beredd att göra den här delen. Och det säger också någonting om när en person är trygg i sig själv och sina egna val. Att kunna så här pick and choose, välja, prata från en god intention. Men det är klart att jag tror att det har gjort någonting med mitt sätt att inte prata så mycket om det tidigare utåt. Dels i början för att jag så här ville tona ner det som var extremt. Och sen, nu är det ju inte extremt enligt min upplevelse liksom. Att äta antiinflammatoriskt eller så här. Alltså, jag har ju en lång rad med grejer som är jättenaturligt för mig och som inte liksom är så strikt som det låter när det kommer till morgonrutin, kvällsrutin, lux, dagsljus, skärmar, alltså allt sånt.
Men det blir ju ändå att man är lite tvärtom. Alltså om man går upp tidigt och tränar, ja. Man inte dricker alkohol, ja. Liksom. Man har sina rutiner. Man passar ju inte in i övrigt socialt liv.
Nej,
liksom.
Det gör man ju inte. Sen skulle jag säga, jag har väldigt många, alltså mina vänner är ju den typiska så här. Alltså vi bor ju ändå i Stockholms innerstad. Det är många så här högpresterande entreprenörer som också är superintresserade av holistisk hälsa, biohacking, longevity. Så att jag skulle säga att idag har jag ju attraherat de som är väldigt likasinnade. Och så här, jag har ingen nära relationer med någon som inte är, alltså,
som antingen inte har en morgonrutin.
Nej. Det får väl vara ärlig att säga. De har liksom fallit bort. Nej, men jag blir ju själv. Och det är ju en sak som gör det så intressant när man pratar om det. Jag tänker ju att alla, jag var och handlade häromdagen då i en matbutik. Och då så säger han i kassan. Han bara, herregud. Det här är det mest hälsosamma köp jag någonsin har sett. Och jag bara, men vad menar du? Vad köper människor då? Han bara, nej men alltså det är. Och då så sa han också det roliga. Han bara, nej men alltså det vanliga liksom köttbullar. Alltså han menar ju då färdiga köttbullar. Han bara, nej men det vanliga. Jag bara, ha, det. Jag tänker inte att någon 2024 typ äter rostmackor. Nu, alltså det här kanske kastar sig själv under bussen. Jag menar inte så. Men för mig är det så liksom naturligt att så här, men alla vet väl vad äppelcidervinäger gör för matsmältningen och hur man ska ta det. Alla dricker väl citronvatten liksom varmt innan måltiden på morgonen. Alltså så här, alla vet väl det här och det här, typ som så här, för mig känns det så generellt. Och det säger jag inte som så här, alltså jag är ju inte så dum att jag tror att alla vet det, men jag menar när någonting blir så second nature och man har gjort det i 10 år, så känns det som att det är inget man behöver så här redogöra för någon annan, eller att det på något sätt skulle vara inspirerande eller konstigt eller vad det kan vara liksom.
Nej, man blir hemmablind helt enkelt.
Det är väl ett bra
ord. Ja. Men ska vi gå tillbaka lite där, för då det kom en vändning.
Mm.
Du fick liksom kraften i att känna att det finns någonting du kan göra åt den här situationen som verkade ju verka helt åt fel håll för en så ung person.
Ja.
Så vad var de viktigaste delarna som du kan dela med dig av, att de här insikterna fick du, de här förändringarna, även om jag tänker att alla i samma situation, eller alla i en sån situation ska ju inte göra exakt samma saker. Men vad gjorde du?
Ja, men bra fråga.
Och när jag började du märka att det faktiskt gick åt rätt håll? För det måste ju ha varit det absolut mest fantastiska.
Nej, men det var helt fantastiskt.
Du har faktiskt kunnat vända den här negativa spiralen.
Jag minns det så tydligt när det var en sån vändning. När jag pratade med, jag tror att det var Peter Martin. Och jag minns att jag står, det här var när jag pluggade på universitetet. Och jag står i en liksom flygel på universitetet, en av korridorerna där. Och får veta då att mina antikroppsvärden, så här inflammationsvärdena, hade sjunkit från, de låg på typ 900 och de hade sjunkit till typ 300. Och bara så här att se, bara okej, någonting gör vi rätt. Jag kommer ihåg att jag liksom hoppade tillbaka inom korridoren och var så här, yes, alltså det var så mäktigt. Och att känna att så här, någonting hände ju liksom. Och också se på värdena, att så här, TSH gick tillbaka och började liksom stabilisera, att normaliseras. Och då normaliseras liksom mot värde 2. Det var också så här, wow. Och att se att T3 och T4, som också är andra indikatorer på sköldkörtelns välmående, så här, var stabila, inte...
Och då medicinerade du inte?
Nej.
Nej.
Jag hade inte behövt liksom börja. Och behövde då inte. Och så minns jag också att i och med att jag flyttade så bytte jag också vårdcentral. Och jag hade då, jag gick på kontroller varannan månad och tog liksom sköldkörtelstatus. Och sen vid en tidpunkt när jag bytte vårdcentral inom den staden, så var det så att de inte hade fått med journalen. Så att de kunde inte förstå, de kunde inte se tillbaka på liksom än varför jag var där. Och sen så frågade hon bara, men alltså, vad gör du här? Jag bara, vad menar du? Hon bara, men varför ska du komma varannan månad när det inte är något fel? Alltså så här, du har inget fel på dina värden. Och det var också så här, de vill inte ha hit mig. Det var ju magiskt, och då fick jag ju sluta gå på de här kontrollerna. Så det var ju så här vändpunkter som jag kommer ihåg. Men det jag konkret gjorde först, som jag upplevde var liksom det enklaste jag kunde göra, det var att börja med antiinflammatorisk kost. Och jag började med AIP, som är autoimmuna protokollet. Där man utesluter jättemycket olika saker. Och så här, inte nödvändigtvis, vissa av de grejerna kan ju vara så att det är alltså hälsosamma livsmedel. Det kan vara paprika, man uteslöt nattskuggväxter, liksom paprika, tomat. Det var också, jag tog bort ägg, jag tog bort kaffe. Jag kommer också, vi pratade om det innan, jag har skrivit en bok eller en guide om det här med liksom steg för steg. Vad gjorde jag som baserat på story? Det här kanske också då ska säga att det är reklam. Den finns inte ut än, men kommer göra. Men just att så här, det är steg för steg då. Så här, vad gjorde jag konkret på alla områden? Med mycket så här mindset, liksom story som jag har varit med om. Lärdomarna i dem. Och mycket så här perspektivskiften, som är en stor del av det jag behövde ställa om. För när det kommer till det som är min sanning, är liksom att det handlar jättemycket om hur vi pratar med oss själva. Hur vi ser på situationer. Alltså bara om man tänker så här, det är superenkelt att hitta bra kost. Alltså så här, det mindset-skiftet. Eller om man gör det för att så här, jag vill göra det här. För att det kommer ge mig det här. Det är viktigt för mig. Eller om man är så här, åh, vad tråkigt, jag måste. Alltså bara de små grejerna som är så stora för en själv. Men AIP var en jättestor omställning såklart. För att jag kommer ihåg att jag bloggade på den tiden. Och det var en väldigt stor passion för mig. Jag gillar att skriva, jag gillar att fota. Och en stor del av det var mycket liksom mat i det. Och där var jag ju tvungen att sluta äta i princip det mesta som jag liksom gjorde. Det skulle bort med jordnötssmöret. Alltså rent jordnötssmör då. Jag skulle ta bort havregrynen, mjölkproteinet. Där rök liksom chokladproteinpulvret. Bort med steviasötningen som jag hade i. Bort med kaffet. Bort med, alltså det var ju bort med väldigt mycket grejer. Vilket jag idag säger, ja. Alltså inget konstigt. Jag dricker kaffe, vi pratade om det innan. Det är faktiskt en jättevanlig fördom. Folk brukar berätta för mig att jag inte dricker kaffe. De frågar alltså inte så här, dricker du kaffe? Utan de säger, du dricker inte kaffe. Det är jätteroligt. Jag vet inte vad det är, någon icke-kaffe-aura. Men det tog jag bort. Och det var sådana grejer så här, som såklart var en stor omställning. Så då uteslöt jag allt det. En rad, det finns en hel lista, det var det jag skulle komma till. På vad det liksom är. Vad man tar bort, i vilken ordning man tar bort det. Där tanken då är att så här, ta bort det och sen återinföra ett livsmedel i taget för att se hur man reagerar. Just reaktionen som kan komma inom 72 timmar när det kommer till så här subtila saker som kanske så här, men lite nästäppa, rinnande näsa, huvudvärk, hjärndimma, trötthet, de delarna. Och det blev en väldigt lång utslutningsperiod i och med liksom, att jag började med FunMed då samtidigt. Så gjorde jag det i kombination med att ta egna prover och kolla så här, okej, vad är orsaken troligtvis hos mig? Och få individanpassade kosttillskott utifrån vad jag behövde. Så det stabiliserade jag också med. Och kollade på så här, okej, vad säger mina markörer? Vad behöver jag för tarmen? Så att egentligen när man säger jag åt... jag körde antiinflammatoriska då, eller autoimmuna protokollet, antiinflammatorisk kost, kosttillskott anpassade efter mig. Sen handlade det mycket om också att ta bort, jag tog bort all konditionsträning för att man såg att min kropp var i sånt stressat läge med binjurarna och det kunde bli liksom en extra press. Så där fick jag från ena dagen till den andra nästan skifta hur jag såg på träning. Det var jättemycket den. Från att så här, träning fanns en viss prestation i att så här, bli lite snabbare, lyfta lite tyngre. Så blev det bara viktigt att så här, hålla passen kort. Styrketräning, inte massa konditionsträning. Och nu säger jag inte, det här var det jag gjorde. Det jag fick liksom tipsat utifrån vart jag var i mig själv. Och också så här... Idag när jag tog prover tidigare, jag kollade mycket på så här, provsvar och optimera. Och då är det så här, okej, du tränar inte tillräckligt med kondition. Och det ligger ju i att jag liksom, tog bort det under en lång period. Medan jag idag så här, behöver mer kondition för mina värden. Men det gjorde jag också. Så det var mycket att ställa om liksom, synen på saker. Där också insidan blev väldigt viktig. Jag lade till också, jag började då, som vi pratade om, till den produkten jag skapat idag, började skriva journal. Och det var ju alltså det mest kraftfulla verktyget. Jag började egentligen skriva då för att så här, hålla koll på, så här, känna in kroppen mer och börja reflektera över hur jag kände när jag gjorde massa omställningar. Så det började ju någonstans av den anledningen. Att så här, okej, men hur många timmar jag sovit? Vad är känslan? Stärka självkänsla. Stärka sig själv inifrån. Men sen så just i det här att sitta på olika sociala event. Och bland människor. Och prata om att vara sjuk. Då insåg jag så här, okej, men om jag ska bli frisk. Och säger till mig själv. Någonstans affirmerar varje dag. Att jag är sjuk. Och känner mig som en sjuk person. Samtidigt som så här. Ja, det är ju ingen jätte, alltså det är ju ingen jättefel på min fysiska kropp. Just nu liksom. Jag funkar ju. Så att det är ju inte så att jag känner mig ju egentligen inte speciellt sjuk. Det är egentligen mer ett mindset. Och det var ett jätteskifte. Så jag började ju då när jag förstod. Och läste mycket in mig på. Vid sidan av mycket alltså så här, forskningsstudier. På olika delar av hälsa, sköldkörteln, tarmen. Så var det också väldigt mycket hjärnan, liksom neuroplasticitet, hur vi funkar, så här, vad det gör med oss. Så här, confirmation bias, vad vi söker. Just så här, man kan säga att vi får mer av det vi väljer att fokusera på. Men det är också när det kommer tillbaka till hjärnans confirmation bias och vår benägenhet att... söka efter liksom det som bekräftar våra egna tankar, beliefs, it's a fact liksom. Och det använder jag istället för att så här, jag brukar säga det, antingen så kan man låta det utnyttja oss eller så kan vi utnyttja det. Och började skriva ner, vilket från början kändes väldigt osant, men jag började affirmera att så här, det jag ville ha egentligen och skriva ner det som jag redan hade det. Och när jag förstod den kraften så var det också ett enormt skifte. Jag vet att jag åkte på en resa den hösten och ringde till en person hemma och han bara, men gud, du låter så positiv från det här mörka liksom. Och jag bara, och då inser jag liksom att han hörde mitt mindset i min energi. För att jag någonstans hade bestämt mig för att så här, jag kommer få mer av det jag väljer att fokusera på. jag får inte hålla på och prata om det här hela tiden. För att jag bara, alltså så här, bekräftar ju att jag är sjuk. Så det började med, och i början kändes det ju så här, kanske lite som en osanning när man skriver ner. Men man kan ju också välja hur brett man skriver det. Alltså man behöver inte vara superspecifik om det specifika gör att man tvivlar. Men började bekräfta liksom att jag var frisk, vilka egenskaper jag har. Men också använder det liksom prestation. Det är ju ett annat spår, men jag gick jättehårt in på det liksom, till studierna också, och använder det här. Jag vet, mitt ex har fått liksom utstå många lappar i vår då gemensamma bostad liksom, med affirmationer, visualisering. Jag så här printscreenade tentaresultatet innan det kommit och gick runt och liksom kände att så här, jag redan hade fått högsta betyg. Gick in på tentan med en så här känsla att så här, jag har redan lyckats, och insåg liksom efter diverse tentor att så här, just det, jag vet ju bara hur det känns att lyckas. Så jag hade alltid en lapp i fickan också som var min så här, någonstans typ turlapp då, inbillade mig. Där det stod, man kunde få VG, var högsta på vårt universitet, och då stod det VG på den. Och jag hade alltid den i fickan på tentan och gick in med tillit. Så att, så här, att hacka liksom sin hjärna på alla möjliga sätt. Men det blev liksom ett verktyg som skiftade mig mycket till tacksamhet. Att så här, se det lilla och se det man har och inte det man inte har. Och att lära mig att känna tacksamhet. Och så här, längta till det. Så det var en jättestor del och har verkligen varit helt avgörande. För någonstans har det också varit grunden till att hålla i alla andra rutiner. Dels säger ju studier att det är så här, hjälper oss att sova djupare, längre, hjälper mental hälsa, kan reducera smärta. Och i början hade jag väldigt mycket smärta i, vad ska man säga, typ i lederna. En känsla av att jag liksom minns att när jag jobbade sen, för den var över tid sen när jag hade liksom börjat jobba, under stressiga perioder kunde den komma. Och då kände jag liksom så här, gud, det känns som att jag, så här, jag kan inte fokusera på något annat, för min arm bara verkar. Det låter helt sjukt att säga, så man vill typ kapa den. Och det menar jag absolut inte. För det vill man ju inte. Det är hemskt. När man vet hur det känns att inte må bra. Alltså, till alla som lyssnar och lider, tänkte jag säga. Men det kan ju vara så liksom, av kronisk smärta. Alltså wow, det går inte att föreställa sig. Man blir så ödmjuk till vad det kan göra med en person. Och sen när man möter någon i trafiken, man möter någon i kassan på en mataffär. Man vet inte vad någon liksom framför, bakom går igenom. Det kan vara liksom nervsmärtor, sjukdomar, alltså vad som helst. Man blir väldigt ödmjuk för det. Att om någon kommer sent i ett möte, ja, den kanske har magproblem. Vad vet jag? Och det kanske man inte vill säga i mötet, och då blir det så här, jag är så ledsen att jag var sen. Men så här, man vill inte komma in och säga bara, ja, jag hade problem. Det jag hade inte planerat att jag skulle komma in 20 minuter sent liksom.
Mm. Ja, verkligen.
Nej, men det var väl egentligen det som var nycklarna. Många så här små saker. I början, jag började också med yoga då, medicinsk yoga på vårdcentralen. Men jag skulle säga att det var skiftet när jag började leva mindful och yoga. Som någonstans har varit ett resultat av min morgonrutin. Alltså meditation. Alltså meditation. Det ruckar jag inte heller på. Men det har också varit en jättestor del till att gå i naturen i tystnad. Jag är väldigt noga med att inte gå med headset i. Det är väldigt stor skillnad. Men det var det jag gjorde då. Idag har jag ju helt andra verktyg liksom, och rutiner som har vuxit fram över tid. Och massa grejer jag gör varje morgon, varje dag.
Du ska få chansen sen i slutet att berätta om din morgonrutin. Men jag tänker att du har ju berättat en hel del om den här, att du har väldigt höga krav på dig själv. Att du är liksom en A-personlighet. Att du liksom vill prestera hela tiden. Och att du liksom... ja, men du har drivit på dig själv mycket. Så det har varit mycket stress. Och stress vet vi ju liksom är en stor pusselbit i. Att när vi liksom hela tiden är i det här fight or flight.
Ja.
Det är inte där kroppen har chansen att läka. Utan vi behöver vara i parasympatikus för att liksom de här läkande, uppbyggande processerna ska ha chansen att ta vid. Så hur hanterar du det? För jag menar, det är såklart jättepositivt i många situationer, men att lära sig den här balansen. Hur hanterar du den sidan av dig själv idag?
Jättebra fråga. Det ligger i det vi nämnde nu, i dagliga rutinen. För mig är det helt avgörande att jag går alltid upp, eller alltid, jag sömnar ju prio. Så att är jag uppe längre, liksom, vilket jag så här, jag har en sömnrutin i min vardag. Sen är det så här, går jag ut och äter en trevlig middag i veckan. Alltså i Stockholm så här. Jag har ett väldigt aktivt liv. Det händer mycket. Det är event. Det är middagar. Men det är också ett väldigt medvetet val. Jag är medveten om så här. Okej, men om jag tackar ja till det här. Då blir det en senare kväll. Och jag behöver inte dra det till extremen. Att det blir supersent. Jag tänker på så här. Hur jag äter då. Alltså så här. Hur dags jag äter. Men jag skulle säga att det kommer tillbaka till. Att hålla den sömnrutinen liksom. För det är väldigt viktigt för mig. Jag känner direkt att så här, har jag sovit för lite så påverkar det mig jättemycket. Och jag tror inte nödvändigtvis att det kanske är de som säger det. Bara, om det påverkar. Jag tror absolut att vi är jätteolika. Men jag tror också att det handlar om hur pass medveten man är om sig själv och hur man påverkas. Och när man vet hur bra man kan må, alltså det här, så här full on bliss state, öppet hjärta, allt är möjligt. Man vill bara så här ge till alla och typ ge alla den känslan. Och bara så här, ser ni också? Kan ni också känna?
Men alltså man blir ju en sån bättre människa.
Ja.
Då det är enkelt att vara en bra människa.
Ja, och det kommer tillbaka till att må bra själv.
Ja.
Då vill man ju göra bra saker. Ge till andra. Alltså så här, hjälpa liksom. Så det tror jag så här, om man kan hjälpa fler som ni gör med den här podcasten. Att dels informera, men göra bättre val för sig själv och ge sig själv den gåvan liksom, vilket vi inte har pratat om, men det tror jag också när det kommer till självkärlek, att, så här, att känna att man är värd det.
Eller hur, att man kan unna sig att få må bra.
För att man blir, just när det kommer till att vända mindset kring så här, okej, men hur, alltså så här, att träna sig vi. Om man tycker att man är en egoistisk förälder eller partner för att man ger sig själv en timme, så tänker jag att så här, man kanske behöver vända det till att så här, okej, men om vi vet vad det är med oss, att vi blir liksom en person som sover bättre, vi blir friskare, vi lever längre generellt, vi blir gladare, vi blir piggare. Så att vända bara, okej, det kanske är liksom altruistiskt av mig att jag går och tränar, för att jag kommer kunna ge av mig själv på ett helt annat sätt till andra. Så tror jag att så här, bara det skiftet kan göra att man bara, okej, jag är inte alls självisk. För det är klart att så här, har man den bilden av att så här, om jag går och tränar nu så är jag självisk. Jag borde vara med mitt, nu har jag inte barn själv så att jag ska inte uttala mig. Men jag är ändå, det är också så här, jag har inte barn själv men jag har mina värderingar som jag ändå står väldigt tryggt i. Sen tror jag att så här, jag kommer bli jätteutmanad den dagen. För att jag säkert så här, kommer få deala med jättemycket dåligt samvete.
Man har alltid sätt. Dåligt samvete.
Ja, man har det.
Men det går över. Nu när de är äldre så behöver man inte ha dåligt
20
samvete.
20 år av konstant dåligt samvete.
Nej, men det som är så kul är att de märker när man liksom, de, när jag fräser till eller blir så här, då bara mamma, nu är du stressad.
Wow.
Så att det, liksom, de är så intonade i varför. Och det är också för att jag hela tiden försöker göra dem medvetna om att, men nu åt ni det här, nu känner ni er så. Ja. Liksom. Så att, tänk,
gud, vad fint.
Ja, men nu hade jag ju lärt mig mycket då.
Ja.
Men jag önskar att alla, och att man själv fick lära sig det när man var liten.
Det är en jättegåva ju. Att de får det naturligt.
Ja, jag hoppas det.
Att kunna göra, för då behöver man ju inte prata om liksom, det här är nyttigt eller onyttigt. Man bara gör det helt naturligt. Att så här, är du hungrig? Så här, hur känns det? Då vill du äta det här. Alltså, så här ja, och när det kommer till just rutinerna kring det som vi var inne på. Att skifta mindset. Dels det en av de viktigaste grejerna var just att skifta mindset och se kroppen som en helhet. Att ha förståelsen för att så här, det kanske inte bara är kost utan också så här, helhet, hur tänker jag, hur känner jag? Och sen också när det kommer till just att skifta inåt. Jag tror att vi ofta vet, om vi är sanna mot oss själva, vad vi behöver. Och för mig gjorde det enormt stor skillnad för min hormonhälsa att inte vara i det maskulina prestera, sju dagar i veckan, som jag har varit väldigt mycket, utan släppa det och vara mer i det feminina, i varandet, och inte dels släppa in det stress som jag hade kring rädslor för att bli sjuk, som kom från liksom, min historia, och inte överjobba. Då fick jag tillbaka min mens när jag liksom slutade vara konstant i det maskulina. Och det hör jag många kvinnor känna igen sig i. Liksom. Att det är, vi är en helt annan hormoncykel. Och vi lever i ett samhälle som inte är anpassat efter det.
Eller hur? Att inte stressa konstant, pressa oss, ut och springa länge. Bara driva upp kortisolet hela tiden. Mm. Det är ju inte en trygg miljö för vår fertilitet.
Där säger det verkligen att kroppen inte känner sig trygg. Mm. Och det tror jag att så här, fråga sig själv vad det är för en själv. Det kan handla om olika saker. Så det är två superviktiga grejer.
Men jag är bara nyfiken. Levererade du sämre? Presterade du sämre när du släppte den tanken?
Nej.
Eller hur?
Bättre.
Eller hur?
Jag är också, om ni känner till human design, så är jag projector. Och projector är liksom syftet, och det man är bäst på är guida, vara och se det. Alltså se nya saker. Och det är det jag känner igen mig. Att så här, jag ser saker på ett annat sätt och har idéerna och fröna. Och då är man bäst om man inte överjobbar.
Eller hur? Jag tänker att det är en viktig poäng om man känner sig väldigt rädd i. Vadå? Ja. Ska jag liksom, det kan vara jätteläskigt att släppa taget.
Ja.
Men att det finns en vinst.
100%. Och tillbaka till det vi pratade om.
Alltså inte bara hälsan. Ja.
Nej.
Men att både, på båda sättet.
Mm. För att man, och det kanske är ett mindset-skifte man måste göra då för att våga släppa. Att det blir liksom, om det är utmanande att släppa, så kanske man kan vända till att prestationen är då, om man vill känna sig duktig, att man är grym om man släpper taget lite. För det är det man behöver. Så att om man kan skifta på ett snällt sätt, att lägga prestationen åt andra hållet och veta att så här, men gud, att jag känner in min kropp idag och avstår från träningen, för att man vet med sig själv, jag avstår inte för att jag är lat, utan jag avstår för att jag känner min kropp och känner att så här, en promenad i dagsljus är det jag behöver idag. Det är det bästa jag kan göra. Och det blir det mest produktiva om det är. Alltså för kroppen är ju så smart.
Mm. Och jag tänker, vi har pratat om mindset-skiften här nu. Mm. Och ibland så är det ju, det låter lättare än vad det är. Det kan vara så otroligt svårt att först och främst bara se sin egen roll i det, eller se sina, sin egen mindset. Mm. Det är svårt att kanske liksom ens få grepp om det. Och sen så att i sanning, på allvar, i grunden förändra den tron liksom. Så att det verkligen har jag också väldigt stor respekt för, att liksom en sån här resa tar ju, kan ju ta mycket tid liksom, att det går inte över en natt. Och jag tror att där är det ju jätteviktigt att mycket kontemplation liksom, verkligen ge sig själv tid att tänka, fundera, titta på sig själv, och det här skriva dagbok som du har pratat om, att verkligen få hjälp med, eller liksom hjälpa sig själv att få syn på det där som faktiskt behöver förändras för att det inte gynnar en. Även om det är någonting som det här att jobba hårt är ju något som verkligen premieras i vårt samhälle, och det är då man ofta har fått höra att man är duktig. Mm. Det är svårt att ta sig ur det.
Ja. Och också när det kommer till, jag har också jättestor respekt för när det kommer till alltså mental hälsa, kopplingen, alltså kemiska delar i kroppen som kanske är off, och det hjälper inte att så här, alltså, tänka positivt. Och det är inte heller det jag säger liksom. Det är mycket större än så och mycket mer jobb än så. Och det tror jag också, så här, om man ska prata om grejer, vad som kan liksom, när man känner sin kropp väldigt väl, veta okej, vad kattar gut-brain connection om man får i sig. Och det känner jag jättetydligt. Typ rapsolja är en sån grej.
Ja, men det är en fantastisk resa du har gjort. Och jag är så glad att träffa människor som ja, men dels sprider det här budskapet. Som också har den här förmågan att kunna ta det ut i världen. Det ska bli jättespännande att se allting du tar dig för.
Tack snälla. Och tack för att jag fick möjligheten att dela här hos er. Det ni gör är helt fantastiskt.
Tack Ida.
Kul. Ja. Men vi har ju två frågor kvar.
Det har vi.
Ja.
Så Ida, vi har ju förstått att du har många dagliga rutiner. Och vi blev ju nyfikna på din morgonrutin. Så berätta, hur ser din morgonrutin ut?
Det här är en av mina favoritområden. Verkligen.
Vi skulle kunna kanske ha ett helt avsnitt ja, bara om en morgonrutin. Ja.
Morgonrutinen i sig är väl i alla fall 2 timmar. En timme då från att jag vaknar.
När går du upp?
Jag går upp strax innan 5. Men som vi var inne på tidigare, skulle jag vara ute på någonting så ser jag hellre till att sova och anpassa det. Liksom. Jag behöver i alla fall mina 7 timmars sömn och det är viktigast. Men det blir runt 5 strax innan och då vaknar jag tyvärr i dagsläget till larm. Men jag kör sleep cycle så det är ett så här snällt larm som väcker en där man är mest vaken inom ett intervall. Så då går jag direkt upp. Och börja med att koka varmt vatten. Och samtidigt då så kör jag oil pulling. Vilket för lyssnarna, det är de säkert bekanta med. Men jag kör då kallpressad kokosolja i munnen direkt på morgonen. För att rensa ut liksom bakterier. Och det är ayurvediskt att göra det. Innan man liksom sväljer efter natten. Så det gör jag först som då spottas ut. Och sen så dricker jag mitt varma citronvatten tillsammans med mina kosttillskott. Och efter det så kör jag kaffe. Vi var inne på det tidigare. Jag dricker kaffe men håller det till min kopp på morgonen. Så då kör jag kaffe med skummad MCT C8-olja. Och trivs väldigt bra på liksom att... Jag har kört det i många år och jag känner den skillnaden vad det gör när man tillsätter det till kaffet. Så det dricker jag då under min liksom morgonrutin. Och då brukar jag läsa högt för mig själv. Någonting som är, jag skulle säga att det är liksom spirituellt. Jag älskar Gary Zukav, Seed of the Soul. Michael A. Singer har en fantastisk bok som heter The Untethered Soul. Olika sådana delar, det kan vara Joe Dispenza. Men det läser jag och sen så skriver jag journal efter att jag har mediterat. Och meditation kan vara liksom 15 minuter eller 30, det beror lite på. Så att min morgonrutin, den är alltid där, det är samma innehåll men hur länge det är. Ibland skriver jag journal i en timme och då blir morgonrutinen jättelång. Men det är i alla fall alltid liksom 15 minuter beroende på. Så då använder jag The Algorithms of Life som vi var inne på. Och efter det så kör jag lymfmassage. Så jag börjar med att öppna upp då lymfnoderna och sen så kör jag torrborste och en sån här spatel. Och sen orar jag in kroppen och sen så tar jag på mig och går och tränar. Och efter det så duschar jag och sen äter jag liksom en frukost på det. Och då kör jag sellerijuice innan, vilket jag har gjort i många år. Och för mig, jag vet att det finns delade meningar om så här, gör det skillnad, gör det inte det. Men jag upplever att det gör skillnad för min matsmältning, för liksom second meal effekt, att jag får ett helt annat, ja men det gör någonting med mina smaklökar att få den liksom bitterheten som jag älskar. Jag får frågan ibland, men vad gör du för att det smakar så äckligt? Och jag bara, men jag tycker inte att det gör det. Så att det gör jag. Och sen äter jag mat till frukost. Och det har jag gjort då sedan 10 år tillbaka. Och med mat menar jag liksom middags, typisk lunchmat. Ofta så här ungsbakad fisk, ungsbakade grönsaker, mycket örter, gurkmeja, svartpeppar, ingefära, olivolja, avokado. Ja, sen har jag sett.
Det är det bästa att äta mat till frukost.
Visst är det magiskt?
Ja, hålla sig borta från det här typiska, inom situationstecken, frukostmaten. Då går man ofta fel.
Ja, men riktigt härlig morgonrutin måste jag säga. Vår vanliga fråga nu, det är ju om man bara får göra en sak för sin hälsa. Men du ska få privilegiet att få svara på om man bara får göra tre saker för sin hälsa.
Wow!
Vad tycker du att man ska göra då?
Tre saker för sin hälsa. Alltså jag skulle ju säga, se till att... Gud, det är ändå svårt. För att jag tänker ju direkt så här, ja men det är sömn. Det är bra kost och det är rörelse. Men...
Kan vi få någon liten extra där också då?
Ja, för att det som vi inte har pratat om, jag tror jättemycket på så här, göra någonting som känns fulfilling, alltså så här, syfte i livet, någonting som känns kul, lustfyllt, att liksom följa, hitta det man är här för att göra och följa det i den mån man kan, för att kanske öka den mån efterhand. Men sen tror jag också jättemycket på det som kanske är lätt att glömma idag, relationer och fysisk liksom, kontakt med människor. Med rätt människor som man vill vara med. Det tror jag, jag känner det själv. För mig är det en jätteviktig faktor. Och jag ska ärligt säga att också så här, det är en faktor som är så extremt viktig när jag känner till att så här, sänka inflammation i kroppen. Min matsmältning blir bättre. Alltså det är helt otroligt vad liksom, social kontakt med människor man gillar gör med den. Och jag tror att det är lätt att glömma i liksom, allt det här. Man kanske tycker att så här, men gud, jag gör alla rätt. Och så här, kolla lite närmare på vad det skulle kunna vara man missar. Man kanske gör lite för många rätt ibland. Eller har ett prestationsmindset till det man gör. Så det tror jag så mycket på.
Vi är ju flockdjur och tillsammans är ju en trygghet. Mm. Tillbaka till det här med att vara i liksom parasympatikum.
Ja.
Att liksom lugn, att känna lugn när vi är tillsammans med andra.
Nej, men verkligen. Det är så viktigt. Så lätt att glömma.
Mm. Ja, tusen tack Ida för att du kom till Hälsosnack och delade din hälsoresa med oss och lyssnarna. Om man vill veta mer om dig, var kan man hitta dig då?
Då hittar man mig på Instagram, så hittar man dels då Daily Garbos, alltså daily som är daglig och Garbos med två O. Tänker jag att vi kanske länkar här nedan. Och det är samma till hemsidan då, som finns genom Instagram-profilen. Och där så får era lyssnare då en rabattkod om de vill testa journaling, the algorithms of life, se så här, vad kan det göra för mig, det jag är. Så har de rabattkoden här i podcastbeskrivningen. Och det är hälsosnack 20 för 20%. Men det är då hälsosnack. Så där hittar man mig. Sen hittar man även mig. Jag har öppen profil på Ida med 2A Karleborn på Instagram. Så det är de främsta. Och sen så hittar man också The Algorithms of Life podcast på Spotify, ute där poddar finns. Och jag har spelat in intervjuer nu. Det finns 10 morgonavsnitt ute. Men nu i april så släpps också intervjuerna. Och det är riktigt spännande gäster. Bland annat Christer Olsson, som jag kan tänka mig att många känner till. David J.P. Phillips. Men också en del andra profiler som jag kommer att hålla lite på. Så vill man det så kan man kolla in det som finns. Följa podden så kommer de få notiser när intervjuerna är ute.
Tusen tack Ida.
Tack snälla.
Tack.
Så fint.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.